Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej på er och ni ska vara varmt välkomna till avsnitt 175 av Ångestpodden!
Jag tänker säga något som gör dig glad.
Vadå?
Det är din födelsedagsvecka!
Yay!
Fast när det här avsnittet släpps så är det ju redan 25.
Oh. Det mår jag ju piss över. Jag älskar att jag fyller år. Jag ska fira, jag ska fylla år.
Du ska stå i centrum.
Nej, men lite så. Men ja, alltså min födelsedagsvecka är ju helt otrolig. Nu har den inletts.
Ja.
Men att jag blir 25, Sofie, igår, för er som lyssnar, idag när det släpps torsdag. Det är så vidrigt.
Ja, men förra veckan så hade du ju så mycket åldersnoja och ångest. Men det har du ju denna veckan, eller?
Alltså... jag vet inte. Det är något som är obehagligt bara med ja. Det är som att jag lämnar någon era.
Vi har ju faktiskt precis spelat in ett jättefint avsnitt med en person som var snart 30.
Mm.
Och hon sa ju att 25 är en väldigt bra ålder. Och sa, ni är så unga. Och då blev jag jävligt
glad. Ja, jag med. Fan vad glad jag blev. Men du vet, jag försöker typ lura mig själv. Igår skrev jag så här klyschigt till min kille. Jag bara, åh, jag har ingen åldersnöja, för tänk att bli gammal med dig. Men jag gör ju liksom. Alltså så här, gud vad härligt att bli gammal med honom, men vadå, jag mår piss för att bli 25.
Men samtidigt sådana lögner, alltså lögner kan jag ändå tro är bra på något sätt. För alltså, du försöker ju lite förklä din åldersnoja där då med att så här, skriva de sakerna.
Mm.
Men det är ju sådana saker som är det här med att man måste säga sådana saker högt och övertala sig själv. Alltså, det är ju lite som en sak som att kolla sig i spegeln och bara, jag är fin som jag är. Det låter liksom hur banalt som helst, men i längden så kommer det att funka. Jag tänker att det kanske kommer funka om du även tänker sådana positiva tankar om att bli gammal nu med din kille här nu då, vad härligt.
Men jag hade ju hellre varit 20 med honom.
Ja, men nu går ju inte det.
Nej, jag vet. Nej, men jag vet. Alltså det är ju så här, det är ju det som är grejen. Det här är ju bara acceptans. Det är ju den jag ska hitta.
Mm.
Jag kommer bli 25. Jag kommer åldersnoja varje år from now on. Jag hade första gången när jag var 16, så det är liksom inget nytt inslag i mitt liv.
Nej, det var ju det var för mig.
Ja, typ precis.
Därför jag mådde så dåligt i det, för att jag hade aldrig haft åldersnoja innan.
Nej, exakt, det är det. För mig är det så här, jag har liksom trott att det ska vara så här 40-årskris.
Ja, men du har ju tänkt att det ska pika något extremt för att det gjorde det så mycket för mig.
Nej, det gör det inte, det ska jag säga. Jag känner ett litet obehag, men det gör jag varje år.
Ja, precis.
Jag älskar att fylla år, men i form av att säga, gud, jag ska fira, så jag får stå lite i centrum.
Ja.
Men jag hatar ju skiten i att säga, 25 år, nu kommer jag typ in på alla klubbar.
Ja.
Fy vad hemskt.
Men det är ju också för att man saknar eran när man var yngre.
Ja,
alltså,
ja, men jag vet.
Man är ju nostalgiker, som sagt.
Men nästa vecka sitter jag som 25-åring.
Ja.
Det kan man säga.
Mm.
Nästa vecka så behöver vi ju er hjälp.
Yes.
Det ska ju sägas.
Ja.
Då kommer vi slå på stora trumman.
Då ska vi nämligen släppa en kampanj som vi har jobbat på typ hela våren.
Alltså, det ska bli så spännande.
Ja.
Så himla viktigt. Och ja, jag är bara jättenervös. Alltså snälla, ni, vi behöver ett stöd så mycket.
Men så här, nästa vecka kommer ni behöva hjälpa oss att dela en sak. Och det är liksom, alltså jag ber på mina bara knän.
Ja, men det
för
är
första
så.
Gången sedan vi startade Ångestpodden tycker jag faktiskt... Att jag ber på mina bara knä. Jaha. Ni måste hjälpa oss.
Och inte för att vi ska så här vinna någonting eller så där, utan för att nu kommer det, nu händer en grej. Och det är att nu ska vi påverka. Vi måste få till en lagändring.
Ja.
Vi måste få till att det satsas pengar. Och då behöver vi hjälp. För psykisk ohälsa måste stå i centrum inför valet.
Mm.
Ni kommer ju fatta nästa vecka, såklart. Men vi har jobbat på det här så länge och vi behöver er hjälp.
Mm.
För tillsammans måste vi förändra.
Ja, och det är liksom pengar behöver skjutas till när det kommer till psykisk ohälsa.
Verkligen.
Ja.
Men du, en helt annan grej.
Mm.
Det var ju guldtuben i lördags.
Mm.
Och jag vill bara så här, tack som fan till er som har röstat på oss.
Ja, tack så jättemycket. Det räckte inte hela vägen.
Nej.
Men det var vi ganska förberedda på.
Ja.
Vi är faktiskt väldigt glada för nomineringen. Jag tycker Alice och Bianca som vann årets podcast, de har en jättebra podd.
Ja.
Jag tycker att alla poddar som var nominerade är jättebra.
Så ah, fan, vad hög
standard. Det var liksom, ja, det var väldigt hög konkurrens. Och jag är... Ja, men så här 2 dagar senare, och jag kände det redan igår hur jag verkligen kunde landa i liksom lyckan i att faktiskt få ta varit nominerad.
Ja.
Så har jag inte känt de andra tävlingarna vi har förlorat, för då, alltså jag är oftast en väldigt dålig förlorare. Ja. Men inte den andra gången.
Nej, men faktiskt inte.
Nej. Så tack till alla som har röstat och stort grattis till Alice och Bianca.
Vi måste kasta oss in i dagens intervju.
Yes.
Fan vad glad jag är.
Uh-huh.
Nu svär jag igen, men alltså jag är så glad för att vi fick göra den här intervjun, för att så här, det satte ord på så mycket känslor jag bär på, samt att det här var en av de häftigaste och underbaraste människorna jag har träffat.
Ja, verkligen. Idag, som ni redan har sett i titeln, så gästas vi nämligen av Caroline af Ugglas.
Ja.
Och ja, men det är ju en konstnärssjäl som sätter ord på, alltså, mycket som vi redan har pratat om, men på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det älskar jag.
Men jag älskar ju liksom när man känner att någon är så här 110% ärlig med allt den har.
Ja, det är ju avklädd så... fast med kläder på. Alltså...
Ja, men så här, det är så himla avväpnande.
Mm.
Och jag var så trygg i rum, alltså i samma rum som Caroline, för att hon var bara otrolig.
Jag tänker att vi sätter igång intervjun, så får ni höra, så pratar vi mer med er efteråt.
Vi rullar intervjun med Caroline af Ugglas.
Varsågoda!
Hej Caroline, och hjärtligt välkommen till Ångestpodden!
Tack ska du ha, gamla stan får man väl ändå säga.
Ja, precis. Ja.
Gud vad fint det är här.
Visst är det det? Jag älskar att vi sitter här.
Ja.
För alla gäster som kommer hit säger som du.
Gör de det?
Ja.
Alltså jag kan säga att jag åker till gamla stan några gånger om året, allt för sällan. Ja. Och varje gång så blir jag så sprudande, för att det känns som att komma utomlands.
Ja.
Alltså egentligen frågade jag min man innan vi gick här, för vi reser väldigt mycket i öststat, i hela världen, du vet. Och så åker man till deras gamla medinor och så tycker man wow. Mm. Och så kommer man hit så bara shit, är det här Stockholm eller är det, är det en fasad?
Men det är för att
men det är Stockholm.
Ja, antagligen. Det är typ för att i gamla stan finns det fortfarande en själ på något sätt. Det gör inte det i andra delar av Stockholm.
Ja, det är sant faktiskt.
Nej, det är urhäftigt.
Ja.
Så att jag tycker faktiskt ni som inte har varit här på ett tag, kom hit.
Ja, verkligen så. Ja. Men du, alltså, vi sa ju det till dig nu innan vi startade, att du är en så önskad gäst.
Vad snällt, vilka härliga lyssnare ni verkar ha.
Ja, eller hur? De är underbara.
Ja.
Men om du skulle liksom lite kort beskriva, vem är Caroline af Ugglas? Om någon lyssnar och bara, jag vet faktiskt.
Ja, men det tänkte jag väl också att jag är önskad, för att jag besitter väldigt mycket ångest. Det vet kanske de som vet vem jag är. Men vem är jag? Snälla, kan man säga till någon så här, ja, så är det du? Ja, ungefär. Annars är jag en jag är pigg, spontan som fan. Jag tycker att defekten är effekten. Jag tycker att det är viktigt att våga vara sig själv, men jag tycker inte man ska ta fram sina fula sidor, utan försöka behandla andra som andra ska bli behandlade. Men nu får vi fördjupa här igen, för du vill veta så här, Ja, det var jag som kom på körslaget år 1900, vadå? Jag kommer inte ihåg när jag gjorde det, men det gjorde jag också, ja.
Ja, just det.
Jag,
ja.
Mm. Nej, men jag är sångerska, jag är konstnär, jag målar tavlor också.
Ja.
Det är mycket clownnäsor på mina tavlor.
Mm. Har vi sett?
Ja. Ja, jag har en på armen också tatuerad.
Mm. Ah. Varför är det så då?
Men alltså, det är ju min hjälm som jag sätter på näsan, eller mitt skydd kan man säga. Det är både mitt skydd och det är, alltså jag läste faktiskt, eller läste, jag lyssnade på radio när jag var på väg in till stan här och pratade om existentiella tankar. Jag är ju en människa med mycket existentiella tankar. Och är man det så kan man hamna väldigt illa ute om man går in och grottar in sig, för man kan hamna till och med i psykos, ska jag tala om.
Mm.
Och det är någonting vi alla kan hamna i. Mm. Det här var ett väldigt intressant program, så jag är lite förkovrad här på förmiddagen.
Ja.
Ja, men just det där, vissa tar ju droger eller LSD och sånt som sätter igång sitt system, och så ser de spöken och andar och de springer för livet och de blir rädda. Och jag tror att jag behöver inga droger. Alltså jag är en sån som ser spöken och andar, och nu menar jag inga så här mormor kommer och säger att jag är söt, utan jag menar riktigt läskiga demoner.
Mm.
Och jag menar inte att jag ser dem heller, utan det är väl snarare mitt inre som blir en demon, och vi kan kalla det för ångest. Och jag är väldigt nära, och det är väldigt öppet det centrat. Och jag har fått lära mig att med bara bra mat, så här, inga droger särskilt, motion och sova, så blir man bra. Men sen måste man vara lite existentiellt sökande också. Och då har jag den här clownnäsan, för att när jag ska gå på jobb eller tycker att saker och ting är jobbiga, för det mesta tycker inte jag någonting är jobbigt fram till 3 på dagen, då är jag ganska stark och har koll och känner igen folk och så. Mm. Men när mitt psyke blir lite trött på eftermiddagen, det är då jag inte kommer ihåg namn och faktiskt knappt känner igen min egen mor, och då blir jag lite rädd, och då sätter jag på den där näsan och så låtsas jag känna igen henne. Nej, men det var väldigt ytligt. Men å andra sidan, gå upp på en scen, whatever, och man mår dåligt, så kan du sätta på det näsan och ditt skydd, och det är ju clownen, och det är ju konstigt, den har vi alla. Men det viktigaste med clownen är ju att ta av sig den när du hoppar av scenen. Och nu pratar inte jag om min scen, jag pratar om den som lyssnars scen, när den går på jobbet eller går till tandläkaren eller går och handlar eller går till dagis. Den vardagliga scenen, det är en scen, och vi besitter en roll. Och det är jätteskönt att ha koll på sin roll, att man vet hur man gör när man spelar vanlig. Men jag tycker inte man ska spela hela tiden, utan det är jätteviktigt att man tar av sig näsan och möter varann och vågar säga shit, jag mår dåligt.
Mm.
Eller vad det är. Alltså vi är väldigt lika.
Mm. Ja, jag älskar det.
Jag skrev ju den här, alltså, visste ni när ni bjöd in mig att ni inte kommer få en syl i vädret?
Ja, men, men det är det som är bra. Visst, vet du det? Ja. I en podd är det jättebra.
Ja. Vi har ju skrivit frågor, men vi kanske helt lämnar
dem. Ja, nej, men det är hemskt, och det där är ju roligt, för att hade jag suttit i ett grått rum utan någon som lyssnat, så hade jag faktiskt varit tyst.
Ja.
Jag är ju inte sån som pratar med mig själv.
Nej.
Om det är någon nu som tror det. Så har jag faktiskt 2 söta tjejer här som gör att jag går igång.
Ja. Ja. Men nu ska du få standardångest på den frågan.
Ja.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker mycket. Jag kan prata i 7 minuter om det också. Nej, men ångest är... Vi säger det positiva med ångest först. Mm. Bara för att inte vi ska vara negativa bara. Ångest är det bästa vi har. Det är den lilla klockan som liksom ringer för att tala om att, men du, har du verkligen kissat hunden? Har du gett hästarna mat? Har du gått till jobbet? Har du koll på att du har pengar till räkningarna framöver? Shit, ser ni inte att det kommer en meteor hitåt? Spring och göm er.
Mm.
Det är liksom väldigt bra ångest, för skulle vi vara ångestbefriade skulle vi bara wow, kolla, och så skulle vi stanna kvar.
Ja.
Och så skulle vi skita i hästarna och allting. Så den lilla ångesten ska vi ha. Men när ångesten ringer för starkt, då blir vi jag brukar ju säga så att då håller man för öronen liksom. Det gör ont och då blir man handlingsförlamad, och då är den livsfarlig. Usch vad jag hatar den, och det gör så ont. Och jag brukar inte, eller jag hade jättemycket ångest som yngre, vill jag minnas, och det var ju därför jag gick på massa mediciner och gick till massa psykologer, och ibland ville jag inte gå ut. Och sen har jag tänkt på det här efteråt, fan, var jag inte lite svag och löjlig? Nu har jag ju min näsa, jag klarar det så bra nu.
Mm-hmm.
Så tycker jag att jag går omkring och besitter min ångest på, och äger min ångest på ett bra sätt. Men sen fick jag faktiskt ångest för någon månad sedan.
Mm.
Min dotter har mycket ångest också. Mm. Och då har jag också pratat mycket med henne och talat om att jag har haft det. Och du kommer lära dig tampas med den. Och sen är man lite så här stolt och man tycker man är stark. Men sen så fick jag en riktig jävla ångest en natt. Och jag har den i 3 timmar. Och det är någon som sitter på bröstet liksom. Och den är så ful. Och det är hjärtaklappning och allt. Men nu har jag ju lärt mig, jag sket till och med i näsan. Jag låg bara kvar. Mm. Och det var faktiskt borta dagen efter. Mm. Men då sa jag till mig själv, shit alltså, du måste. Jag lyssnar jättemycket på min dotter. Men är det så här hon har det? Och är det så här människor har det för ofta? Mm. Det är inte okej.
Nej.
Och jag tror inte man kan föreställa sig äcklig ångest om man inte haft det själv.
Nej.
Sen vet jag ju att ångest fluktuerar och ångest går över och det har sina toppar. Och när det kommer så är det bästa man kan göra att gå och lägga sig och sen vaknar man så blir man frisk. Men vad fasen gör man om man har det flera gånger om dagen?
Ja.
Ska man bara gå och lägga sig då? Det går ju inte.
Nej.
Nej.
Men kan du påminna dig om det när du ligger att så här, det här är övergående? För det är ju
alltså nu
problem.
Vet ju jag, alltså nu är jag är så gammal liksom. Jag är så 46.
Ja. Det är inte så.
Nej, det är inte jättegammalt. Men jag har burit på ångest. Jag fick sen ångest. Jag fick inte ångest förrän jag var 19. Mm. Det är sent. Jag är jätteglad att inte jag hade ungdomsångest. Jag bara sprang omkring och tyckte allt var superkul. Men jag är ganska sent mogen också utvecklad överhuvudtaget. Så att min första ångest kom väl typ runt 20. Chockerad var jag. Och sen så var det... Ja, det var ju, det blev ju till slut piller. Det var ju så här depression i 2 år. Vägar gå ut till slut. Och sen har det varit en resa fram och tillbaka.
Mm.
Och men senaste tiden har jag verkligen varit att jag har hittat det där att... För att när jag var yngre så drack jag alkohol. Jag kanske inte var den som sa nej till att testa saker överhuvudtaget. Jag var inte så rädd om mitt system. För jag hade inte tänkt. Jag var inte så... Jo, jag var existentiell, men inte på det sättet.
Mm.
Sen blev jag lite överexistentiell och började tänka. Men då hade jag väl skadat mitt system. Och sen fortsatte jag skada systemet genom att jag festade mycket. Jag sket, alltså jag käkade ju mest baguette och Coca-Cola. Ja, men man har en sån där period. Fan. Och så var man uppe på nätterna, sov när man hade lust. Inte ett så sunt levande för dålig... dålig... Vad heter det? Man måste ju vara labrador för att klara bos. Har
det
så?
Ja, det måste
jag är dobermann, jag är skitkänslig. Behandlar man inte mig rätt och låter mig se roliga saker och sova och äta allting, då mår jag skit.
Ja.
Så att jag fick lära mig det. Och jag är rätt stenhård med att gå och lägga mig vid 12:00.
Mm.
Och inte gå upp innan 8-9. Mm. Beroende på att jag får sova mina 8 jäkla timmar.
Mm.
Har jag en dålig natt, då plussar jag 2.
Mm.
Och sen kan alla dra ungefär.
Ah, ja.
Sen gör jag ju inte det. För är det så att jag måste upp på morgonen, men då tar jag igen det.
Mm.
Man kan visst ta igen sömn.
Ja.
Du kan inte vara upp en hel vecka och ta igen om 2 månader. Det kan du inte göra, då kan du gå in i väggen på vägen.
Mm.
Men dagen efter kan du ta in.
Mm.
Och du måste planera vakenheten. Sömnen är nummer 1. Att du sover bra och att du faktiskt sover när du går och lägger dig. Och det kallas för så här sömnhygien.
Mm.
Ja, det är viktigt.
Ja, men gud, vilket bra ord.
Ja. Det är en så här psykologord, tror jag i alla fall, att jag inte tittar på det själv.
Ja. Nej, för jag har fan att ha
det. Nej,
men det var väldigt bra.
Ja. Och sen så finns det någonting som heter att man ska äta bra också. Och det är också en sån där, jag var ju sockerberoende. Och socker är ju också när man får ångest. Alltså när jag får ångest, jag blir lite snurrig liksom, lite svag. Då är det lätt att man det är någonting som är fel, jag har inte ätit något och så måste jag ha socker.
Mm.
Så jag har ätit väldigt mycket socker och det gjorde just att jag fick ännu mer upp och ner och då fick jag ångest utav det. Så nu försöker jag att jag äter skitmycket fruktsocker, jag äter jättemycket frukter, säkert 10 om dagen, för jag vet att det finns ett ämne som börjar på P, jag kommer inte ihåg. Det är inte pektin om du trodde det. För det gör att det stelnar. Nej, det är ett ämne som gör att fruktsockret bryts ner så att kroppen kan ta emot det och att det är nyttigt för kroppen. Ligger i fibrerna. Därför är inte juice så nyttigt. Jag är en hälsomänniska.
Jag har det.
Men det är också på grund av att jag måste ha hygien i mitt huvud. Alltså för att jag är ångestbenägen och mat är viktigt.
Mm.
Snabbmat är inte bra. Jag mår skitdåligt. Jag har gjort det så där nu när man är ute och reser. Vi reser jättemycket. Ibland får vi ingen mat på några dagar. Eller kanske man bara får skitmat.
Mm.
För vi är ute i naturen och kanske ute i en öken. Och så får man till och med koka vatten ur bäcken. Liksom.
Ja.
Och så har vi några så här torrpåsar som man måste äta. Och efter 3 dagar så... det kliar i kroppen.
Ja.
Ja. Därför vill man ha hela frukten och hela grönsaken och hela köttet liksom.
Mm.
Så där är lång historia. Mat, skitviktigt. Försök att ta bort så mycket socker som möjligt.
Mm. Men du, alltså du sa det att du fick ångest så sent, alltså som när du var 19. Var din uppväxt liksom väldigt trygg och sådär?
Ja, i och med att jag hade en otroligt trygg uppväxt. Det har jag också tänkt på jättemycket. Det måste vara jävligt skönt att få vara 46 år och ha ångest. Eller om du är 26 år och kunna skälla på mamma och pappa.
Mm.
Gå till psykologen och så spy över dem och gå ut och tänka att ja, men det är deras fel och jag är ju ganska perfekt. Tyvärr kan inte jag göra det. För de har gett mig så himla mycket trygghet och kanske lite för mycket snarare.
Mm.
Så att när jag fick komma ut, ja, men det här, livet var inte så här lätt. Jag är inte alls så där perfekt som ni har lurat i mig. Det är snarare så.
Ja, ja.
Vad är gott och vad är ont? För jag går ut och tror att alla ska applådera. Och så gör de inte det. Bara för att mina föräldrar och mamma bara, du är en sån geni. Och sen så, ja men du förstår.
Ja.
Så det är också intressant, hur mycket ska du boosta ditt barn? Alltså lagom är ju...
Mm.
Ja, det är väldigt intressant.
Ja.
Sen vet jag inte vad er fråga var, men ett svar fick ni ju.
Ja. Jo, men vi har ju läst din bok Hjälp, vem är jag?
Ja.
Och där skriver du mycket om att så här, när du som barn, du lite letade efter spänning i vardagen. Du var nästan lite så här ett jobbigt barn. Du kallades bland annat för galningen i kvarteret.
Absolut.
Vill du berätta lite om det?
Nej, men alltså det har jag ju, det är ju en stämpel. Jag vet inte om jag har gillat att ha den eller om jag stämplat mig själv eller något, men jag var galen.
Mm.
Jag är det fortfarande. Fast inte på det sättet.
På
längre.
Vilket sätt var det då?
Ja, men på det sätt, då var det ju så att då krävde jag ville ha adrenalin. Jag ville väl känna, för att jag har väl alltid gått omkring med en tomhet. Och blir jag uttråkad så blir jag ledsen.
Mm.
Så jag ska inte säga att jag inte hade ångest när jag var liten, för att jag hade helger när jag låg hemma och grät. Men jag tror inte jag tolkade det som ångest på samma sätt, utan det var mer så att jag kände att jag måste gråta en skvätt, och sen så gick jag till mamma och så fick hon klia på ryggen istället för att gå på kalaset jag var bjuden på.
Mm.
Så det är väl någon slags ångest, men jag försökte väl hela tiden, jag gjorde saker hela tiden, och det gäller ju för idag också. Jag är ju inte typen som ska vara ledig.
Mm.
Alltså jag måste ju hela tiden ha projekt och raka mål, och det är ju också som en dobermann. Jag ligger inte och väntar, jag ska tränas.
Mm.
För att bli bra. En dobermann som inte tränas blir bitsk.
Mm.
Men du kan ha en golden retriever liggandes hemma i korgen och vänta, och den kommer vara lika trevlig ändå.
Mm.
Men jag är inte det. Och det tror jag är en slags kanalisering.
Mm.
Så att nu, då kanske jag gjorde tavlor som vi då kallar för... Där gjorde hon en tavla. Hon gjorde dumheter, gjorde jag.
Ja.
Nu gör jag ju mer, håller mig innanför duken mer och gör tavlor. Jag målar.
Mm.
Eller så gör man musik... Men sen håller jag på med hästar, och det är klart att jag vill gärna hoppa högst.
Mm.
Lite grann så. Och sen så vill jag gärna testa hästen och hoppa direkt.
Mm.
Och jag rider helst inte fram, har jag märkt, och det är inte bra. Jag bara kör. Och sen damsadel och barbacka. Så det håller säkert i sig. Och jag blir ju lite mindre ångestbenägen efter jag har fått lite. Och det är det här Mao. Det här hormonet i vissa människor har ju det, att när de gör läskiga saker så kommer det hormonet, och det är som en belöning.
Mm. Men var du liksom den här galningen in i tonåren och liksom som ungdom också? Galningen,
ja,
säger jag.
Absolut.
Ja.
Och ända upp till jag fick barn, tror jag.
Ja.
Lite grann. Så. Mm. Och lite ända till jag kunde börja leva på min konst också, att man, ja, men det handlar om att lära sig kanalisera.
Mm.
Att lära sig fokusera på det som är bra.
Mm.
Så att man inte bara gör dumheter. Och det måste jag ju säga, att jag tror att många bråkstakar till ungdomar är ju de största konstnärerna.
Ja.
De letar ju efter någonting, and they want to make a sense, och de vill bli hörda och de vill sätta bommärke.
Mm. Mm.
Och de har bara inte hittat sitt forum. Därför så är det så väldigt viktigt med kultur.
Mm.
Och det är, ibland kan man ju tro att sportkulturen, sport tar över lite, för att vi alla vill inte springa efter en boll.
Nej.
Och jag vill inte det, och mina barn vill inte det, utan de måste... Så det är väldigt viktigt att man hittar sammanhang för människor som mår dåligt.
Mm.
För vi behöver också sport, men vi kanske behöver sporta våra hjärnor lite mera än bara kroppen. Nu kan jag tala om för alla som vill hålla på med konst och allting, man måste sporta kroppen också för att må bra.
Mm.
För det är också en av de här äta-sova-grejerna. Jag springer inte, men jag håller ju på med hästar.
Mm.
Ja. Och jag bär och jag släpar. Och sen när man giggar så hoppar man.
Mm.
Jag går faktiskt på promenader. Och när vi är ute och reser och jag sitter mycket i bil, eftersom vi reser runt i bilen, så brukar vi stanna. Och jag bara springer, springer, springer. För att jag kan få halv panikångest.
Mm.
Då är det bara ut och springa.
Mm.
Och det spelar ingen roll vilka skor man har. Och du kan hoppa över stenar och gräs. Och du kan göra lite yoga eller göra lite armhävningar. Upp med pulsen. Bränn ut. Ta bort energierna. De kommer ut med när du springer.
Mm. Men på din 25-årsdag, ja, så gjorde du någonting som gjorde att du hamnade i fyllecell i 9 dagar.
Ja! Ja, vad roligt, det har vi faktiskt aldrig pratat om.
Nej.
Jo, jag har sagt det några gånger. Eller det är många som har frågat. Jag har ju alltid sagt så här, by the book, säger jag. För det är där man får... jag fick ju en löpsedel.
Ja.
Och jag är inte intresserad av att ha en löpsedel. Så därför har jag varit lite så här... Och jag tycker att det har varit jättebra att det, liksom, det har stått i den här boken.
Mm.
Just att, för att där förstår man vad som kan hända med en övermedicinering.
Mm.
Och det är det som är jävligt äckligt med ångesten. När ångesten försvinner, då är det ju bara fest och bara skitkul.
Mm.
Mm. Och där åt jag väl lite väl mycket medicin. Och så kanske jag drack lite på det också. För att jag var faktiskt så när jag började äta medicin att jag slutade dricka. För jag kände, nu mår jag bra ändå. Jag ska inte sabba det här.
Mm.
När jag började äta medicin var sista gången jag provade en drog, kan jag ju säga. För jag tyckte att jag tar ett läkemedel istället. Det är så gott som en drog.
Mm.
Men någon gång gick jag väl ut och drack. Och då hamnade jag i fyllecell, ja. Och jag fick sitta i 9 dagar. Så att det var väl inte, det var väl kriminellt, antar jag. Mm. Och med påföljd.
Mm. Ja.
Ja, och det är superskriberat nu, så det är jättelänge sedan. Men ja, absolut, jag gjorde en hel del konstiga saker. För att jag var inte den som sa nej och jag blev triggad.
Mm.
Så det var, men det var också jätteintressant. Och då sprang jag uppe på, när jag satt de här 9 dagarna, jävla vad jag skrev och tänkte. Ja. Jag var med på alla utflykter,
ja,
i finkan.
Ja.
Och allt ifrån morgongymnastik där man blev inlåst i något rum och fick göra det. Och sen så gick jag på toaletten så ofta jag fick faktiskt. Duschade också så ofta jag fick. Och sen så gick jag på promenaden varje uppe på taket. Det kallas för tårtbitar. Och jag sjöng hela min repertoar.
Ja.
Och fångarna bara, håll köften, jävla fitta. Jag bara, så pratar man inte till en dam. Och det var ju galler och sånt emellan. Så jag måste säga att jag ångrar inte det heller.
Nej.
Det är klart att jag ångrar om jag gjorde någon illa just. Men jag kan ju säga så här, by the book. Men jag slog ingen.
Nej,
för jag slåss aldrig. Så det var nog mer så där att jag var någonstans jag inte borde vara.
Ja,
ja, precis.
Men liksom din kreativitet, alltså den känns liksom så viktig för dig att få hålla på med hela tiden.
Ja.
Ja, alltså vad betyder det för dig att liksom kunna jobba med det och att det...
Det beror liksom på vad kreativitet är. Kreativitet är ju människans... Det är ju det som gör att vi är så framgångsrika, tror jag.
Mm.
Vi är väldigt kreativa på att fånga djur och äta upp dem och förstöra naturen och reparera naturen och... hitta på roliga saker. Det är en viss kreativitet. Men om vi nu pratar konstkreativitet,
ja,
då, jag målar och jag sjunger. Ja, alltså jag måste ju göra någonting utav min tid. Och av någon konstig anledning, det kan vara så att min mor, hon var sångerska och min morfar var konstnär. Och att jag som liten tittade på hur man ska bete sig som vuxen.
Mm.
Man sjunger och man målar. Jag vet inte om det är därför, eller så är det bara för att jag tyckte om ABBA och dansade och jag lekte att jag var, vad heter hon, Anne Frid?
Anne Frid.
Ja. Jag fick inte vara Agneta, för det skulle min syra vara. Känner ni igen det?
Ja.
Vem har fått vara Agneta?
Ja, men grejen, jag har ju inga syskon, så jag fick ju bara...
Du fick vara båda?
Jag fick vara båda.
Ja, för visst valde du Agneta?
Ja, det hade jag ju gjort.
Nej, du är mörkhårig.
Fast jag hade nog gjort det ändå.
Ja, för jag är mörkhårig och jag ville vara Agneta.
Ja.
Och min syra ville vara Agneta.
Ja.
Vem var du då?
Ja, men jag kunde nog också vara lite båda, för jag är en lillebror.
Ja.
Så men grejen för oss var ju, vi är ju liksom lite för unga egentligen.
Ja, men
så
jag
för
vet.
Oss var det ju 18.
Ja, just
ja, men vilka var med där då?
Det var ju Marie Sernholt och...
Ja!
Och Sara.
Vem var ni? Var
jag var ju Marie Sernholt, ja, fast hon var
med. Men det är lite Agneta, Marie.
Ja, precis.
Är det inte?
Jo,
ja,
det är det.
Nej, men det där är jättekul.
Ja,
faktiskt.
Men så var det.
Men du gjorde egentligen ditt så här folkliga... genombrott 2009.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Igen när du var med i Melodifestivalen med låten Snälla snälla.
Ja, just det.
Hur var det?
Du, jag vet inte, för att jag var inte där, eller på att säga. Jo, det var jag. Man tänker ju inte på sånt själv kanske.
Nej.
Det var väldigt, väldigt roligt. Vi hade väldigt roligt och jag blev kompis med Malena Ernman och vi är fortfarande kompisar. Jag blev kompis med en hel del andra också och vi är fortfarande kompisar. Det var en trevlig tillställning och jag tycker att jag blev glad att de gillade låten på grund av att man kan väl säga så här, att vi skulle släppa plattan. Det var väl inte egentligen ens meningen att vi skulle vara i Melodifestivalen, för det är inte riktigt mitt forum egentligen. För jag kanske ser mig själv som målare, konstnär slash konstmusik, jag vet inte. Jag är inte så populär kult, alltså.
Nej, inte den här mainstream.
Nej, inte så.
Nej.
Och jag, vi skulle ju släppa plattan innan och jag tror att vi skickade låtar till radio och de sa att nej, men sån här musik kan vi inte spela, det är så annorlunda, herregud. Och då i de dagarna träffade jag Bert som sa häng med på Melodifestivalen, tror jag.
Ja.
Och då okej då, och så skickade jag in den där, det bara blev. Ja. Och så vann den låten nästan.
Ja.
Och då spelade de den på radion och det är ju alltid kul sådär när man blir superdissad och sen så yes, svenska folket, de har ändå smak. Ja. När man frågar dem.
Ja.
När inte någon kulturnisse sitter och bestämmer vad svenska folket ska lyssna på. Ja, så. Så det tyckte jag var jättekul.
Ja. Men du kände aldrig det här, bara nu breakar jag, alltså så här.
Nej, för att jag kände väl att jag höll på att halvbreaka någon gång när jag var 25, när jag släppte min första platta. Och för då var jag barnslig nog att dricka lite mycket sprit och sen sa jag till min kompis under svampen, jag breakar. Och jag kommer ihåg det. Och jag skäms än idag. För jag skulle ju aldrig säga något, så jag bara, jag tror jag breakar. Och även för att jag var full så vill jag minnas det, för att det var så pinsamt.
Ja.
Så det är den enda gången jag har breakat. Annars så känner jag faktiskt att man får vara glad för att man får hålla på.
Ja,
ja. För den dagen du breakar, då tror jag att det är jävligt ont.
Ja.
På riktigt.
Ja.
Ja, du kan inte gå omkring och tro att du är något liksom.
Nej.
What the fuck.
Men tänk vad bra du mådde där ändå under svampen.
Ja, i 5 minuter. Men jag kan lova att jag kan må lika bra nästan idag när jag bara ser att det var inte så skitigt i köket som jag tyckte för 7 minuter sedan. Ja, men ibland så tycker man att man bor jättetrevligt och jättefint hemma. Och ibland så fallerar hela huset och det ser exakt likadant ut, och då har jag ju förstått att det har ju med mitt serotonin att göra. Usch.
Ja. Men alltså det som var så intressant liksom när man, ja, men när man läser din bok eller när man har följt dig, det är så att man förstår att du har mycket ångest, men i boken så får man också den här bilden av att du tycker liksom nästan att det är ett slags självömkande. Alltså ångest, ja, förstår du?
Ja, både och alltså. Ja. Och det,
men det är så intressant. Mm.
Ja, men det är ju alltså, graden utav ångest. Och det här är väldigt intressant. Jag har ju faktiskt egna barn nu som jag följer genom en period som jag själv har varit i. Hon är lite tidigare än jag. Ja, men hon börjar ha så här existentiellt och DBT och sådär. Och så att vi sitter i grupp med DBT och pratar om ångest. Och det bästa råd jag har fått av en psykolog när jag var så här, jag vill inte gå ut, bilen står på parkeringen, jag har sån ångest, jag kan inte köra hem, jag håller på att bli galen. Och hon slår näven i bordet och säger: håll käften och gnäll. Vad säger du? Du säger att du håller på att bli galen. Det är inte samma sak som att vara galen. Den Nej. Dagen du är galen, då kommer du inte sitta och säga att du är galen. Då kommer du tro att du är bäst.
Ja.
När du har flippat, då är du körd.
Ja.
Är du med? Så sitt inte och gnäll. Ta din bil och dra. Mm. Ungefär. Och jag, du vet, jag bara tappar hakan för jag grät ju.
Vad fan ska jag säga nu?
Och vet du, jag tog min bil och drog. Jag har inte haft en enda panikattack nästan sedan dess som inte jag... Nu när jag får paniken, jag har gråtit lite, jag erkänner.
Ja.
Men jag går och lägger mig.
Ja.
Och det går faktiskt över.
Mm.
Så att, det är det bästa hon har gett mig.
Mm.
Sen har jag fått lära mig på DBT och i vuxen, du vet när man sitter, du måste validera ditt barns ångest. Du får inte invalidera. Känner ni igen det här?
Ja, lite grann.
Det är viktiga grejer.
Ja.
Och vi diskuterar det här för att jag måste säga att det är viktigt, båda delarna. Ja, du måste bejaka. Ja, du måste klappa och tala om. Jag har känt så här, det är rätt, man får känna så. Men... du kan inte klappa så mycket så att man blir invaliderad utav valideringen. Mm. Är ni med vad jag menar?
Ja, men verkligen.
Det är väldigt intressant.
Ja, det är så intressant. Ja,
så att jag tycker faktiskt att jag höjer min hand och pekar med hela faktiskt på att gå och lägg dig, ät bra, drick dig inte allt för full och håll på med för mycket droger. Jag dricker vin nästan varje dag.
Mm.
Jag dricker mig inte full dock. Jag vågar inte, för jag tar inte en baksmälla utan ångest.
Nej.
För att jag blir självmordsbenägen en vecka efter och ja, det är inte värt det för mig. Nej. Men två glas sitter bra till en schysst ost.
Ja.
Så jävla. Och det är lite så här mogenhet, clownäsa man liksom lär sig.
Ja.
Så att, och ja.
Mm. Ja, men det är farligt när man så här identifierar sig själv med sin ångest. Ja. Så att man tänker att men ångest är en del av mig.
Ja.
Så här,
ja, men man måste, ångesten är en del av alla.
Ja,
och
precis.
Ångesten ska vi vara glada för, men vi ska inte föda den.
Nej.
Utan vi ska liksom lära oss behärska den. Och så demonerna är jävligt starka, och låt dem styra dig så blir du en stark människa, så kan du lyfta berg. Mm. Lite mer så.
Ja, exakt. Precis. Mm.
Se den som något gott.
Ja. Men du skriver också i boken mycket om att ditt liv är väldigt så här, du har typ bara två växlar, antingen så är den topp och så är den botten, alltså lite så här svart och vitt.
Ja. Jag alltså, tror att om jag alltså förr i tiden så satte man ju inte såna här diagnoser på alla.
Nej.
Skolan hade ju inte varit sena med att diagnostisera mig. ADHD är självklart, men borderliner kanske, liten smula, vad det nu kan vara.
Mm.
Det är varmt, kallt, det är kul, det är tråkigt. Men jag har ju lärt mig det här så att jag är ett supersvenne.
Ja.
Jag
är du vill ändå ha det så.
Jag älskar att spela vanlig,
ja.
Men jag spelar verkligen vanlig. Alltså jag tycker det är jättekonstigt allting. Jag går hela tiden och tycker, oj vad konstigt. Och varje gång jag ser min bil så undrar jag om, är det verkligen min bil? Alltså det snurrar ju huvudet hela. Alltså jag tycker ju ett jättekonstigt allting.
Ja.
Men jag har pratat med människor som bara, ja det är min bil. Som inte tänker så mycket. Men tänker man, det är ju lite det här, du vet, man håller spegeln, vem är jag?
Ja.
Är man sån och gottar in sig för mycket så blir det läskigt.
Ja. Mm.
Ja, men jag har pratat med min terapeut, säger min psykolog att jag måste lära mig att leva i gråskalan också. Jag tycker mig det är så svårt.
Ja, det är jättesvårt. Fattar. Och börja bara med att hänga tvätten.
Ja.
Och sakta ner en smula.
Mm.
Ja. Ja, för att jag tänker på det när jag går och ska hänga tvätt eller vad jag än gör. Det går ju så undan. Och det är ju inte bra.
Nej.
Det är ju jätteläskigt. Alltså man är ju stressad. Du är ju jakt. Det är ju, du är jagad utav lejon.
Mm, hela tiden.
På alla hushållssysslor som finns.
Ja.
Och det är klart att det är farligt.
Ja.
Men jag har gjort lite såna här appar faktiskt där jag ligger och lyssnar just på det där med att den vardagsmänniskans stress, det är ju liksom på den tiden vi var jägare är faktiskt när vi är jagade för att överleva.
Ja. Mm.
Vi liksom bara lägger på superklockan mitt på Lilla Nygatan eller Stora.
Ja.
Det är helt galet.
Ja.
Och då när jag ligger och gör de här apparna och han har talat om då för mig in English att man att liksom då kan man faktiskt skratta åt sig själv när man helt plötsligt ser en varg på gatan och springer metaforiskt. Ni fattar.
Ja.
Det är helt galet vad man går igång.
Ja.
Men grejen är att jag tror att vi går igång lite för lite idag.
Mm.
Det är för lite faror och det är för lite som driver oss för att bara överleva, vilket gör att jag tror att de här endorfinerna och de här påkopplingarna vi ska ha för att springa och rädda oss själva eller fixa mat. Jag tror inte vi får uttryck av dem. Nej. Eller liksom, vi får inte bli inte av med dem. Och då blir det vardagsångest. Och ja. Det gör lika ont som det som skulle kunna ha hänt på den tiden vi bodde i en grotta.
Mm, precis.
Men det är därför jag säger, gå ut och spring. Mm. Så lurar du kroppen liksom, att nu har du jagat mat och sen kan du gå hem och äta och sen är kroppen nöjd. Ja. Lite så.
Ja, det ligger verkligen något i det.
Ja. Men du, sen, detta tyckte vi med var så intressant och jag kunde relatera så mycket till det. Att du har känt så här, nu blir jag galen. Liksom, männen i vita rock. Du det som att nu kommer de.
Ja, och de liksom kommer hela tiden.
Ja, du tänker det liksom.
Men jag är glad, för när jag gjorde den här boken, jag har ju tänkt så i hela mitt liv, och när jag skrev den här boken, så att gå i terapi är en sak. Mm. Det är ju liksom att prata, du hör din röst och så får du insikt både genom tanke och ord. Mm. Sen finns det faktiskt terapi idag, tid som man skriver ner sina tankar. Mm. Då skriver du läser. Ännu mer bearbetas det. Nu gjorde vi den här boken tillsammans med en psykolog.
Mm.
Under drygt två års tid. Vi gjorde värsta terapin. Vi skrev ner den. Jag har rättat den, editerat 9 varv. Mm. Om min ångest. Och hur jag gör för att slippa den. Mm. Hur nyttigt är det inte?
Mm.
Det borde ju varenda människa göra.
Mm.
Så att jag har ju läst det här 9 gånger om igen. Och hört det och skrivit ner det. Att jag får väldigt mycket ångest efter klockan 3. Och jag har fått det hela mitt liv.
Mm.
Och om jag inte sover, om jag inte äter, om jag dricker, så tror jag att jag håller på att bli galen. Ja, jag kanske kommer bli det. Men på den tiden när jag gav ut boken, då var jag, kan det vara 10 år sedan?
Ja. Mm.
Ja. Då var jag 36. Och jag är fortfarande 46 och har inte blivit galen. Men jag håller fortfarande på att bli lika galen som jag skrev boken. Och som jag var 23 när jag låg inne och ville in på psyket.
Mm.
Så jag tror att jag, även när jag är 60, kommer jag fira att jag fortfarande inte riktigt har trampat över.
Ja, precis.
Men när jag möter en galen människa, då tittar jag ju mig runt och så tittar jag, är det han eller är det jag som är galen?
Mm.
För jag kan ju inte bara säga, det är du som är galen och det är jag som är normal. Jag måste validera det också, faktiskt.
Men skulle du säga att det känns så här självläkande för dig själv att så här känna att du kan hjälpa andra genom att dela din liksom... Ja, men din berättelse, din ångest.
Absolut, annars skulle inte jag sitta här. Och sen så, jag skulle inte ha skrivit den boken. För den boken skrev jag ju på grund av att jag fick så många fina brev. Som jag kände så här att, shit, kom hem till mig. Jag kommer. Ska jag skriva 18 brev i svar liksom, och, ja, men det blev så här. Så jag kände att jag lägger ihop allting och så gör den här boken till dem.
Ja.
Och självklart är det väl så att hjälpa andra, och även om du sjunger mer om, som jag gör med mina stora körer, eller om man pratar ångest eller målar tavlor eller vad du än gör, så vill man ju göra det. Det är klart att man vill hjälpa andra. Alltså den dagen du dör och har varit en god medmänniska, så tror jag att man dör med bättre samvete. Och jag tror på karma.
Mm.
Grymt mycket faktiskt.
Mm.
Och det tror jag är den bästa religionen. Karma bara.
Ja. Ja, det tror jag med.
Ja. Ja. Men så här, ibland så får man känslan med att du liksom kan... Ja, men så här, skratta åt din ångest lite. Alltså liksom ha roligt åt
den. Och det kan jag ju, men det är inte när jag har ångest än.
Nej.
Och det är det jag måste säga. Och jag säger, när jag får de här riktiga ångestarna, jag vet ju fortfarande inte om det finns ångest mellan 0 och 10. Jag vet väl inte om jag har haft en 10, men för mig är min värsta ångest en 10.
Mm.
Sen vet ju inte jag om det finns någon som har mer.
Nej.
Men jag kommer bara ihåg min tanke i och med att jag får inte så mycket sådana längre. På grund av, jag har också lärt mig som kvinna, för jag kan säga att jag vet inte, alltså killar överrepresenterar ju självmord och ångest. Och de har ju inte mens, nej, så att vi kan inte skylla på det, för att de har ändå hormoner.
Mm.
Det vet de.
Mm.
Jag går i cykler för jag är kvinna och det är så lätt att se, för man måste ha binda liksom, eller någonting som stoppar upp. Och då vet man att shit, det här innebär faktiskt att man blir förbannad också.
Ja.
Och man mår dåligt. Och även vid ägglossning så mår jag apa.
Ja.
Och det känns jättebra för mig att faktiskt bara säga, åh, det var 2 veckor sedan jag hade mens och nu vill jag dö. Om 2 dagar vill jag inte det längre, så då väntar jag med att dö. Liksom.
Ja. Men jag tycker att man får tränga det. Alltså varenda gång jag hela kan tiden ha de här liksom,
hormoner.
Ja, när jag känner bara, alltså jag har så mycket ångest just nu. Alltså det är som att min kropp har förträngt det varenda gång, för jag kan må ganska dåligt så här, typ 2-3 dagar innan jag ska få mens.
Ja.
Och så är, när den väl kommer jag bara, just det. Det var därför jag mådde piss.
Men hur ung är du, min vän?
Ja, jag
nu låter jag som en tant. Du är 25.
Ja.
Och jag håller på att bråka med min dotter om det. Men hon är faktiskt bara 17. Hon har faktiskt erkänt att det är skit att ha mens.
Ja.
Så att jag bara säger till alla kvinnor, liksom så här, att bara av att se mönstret kan faktiskt hjälpa en en smula att veta att skit i att hoppa från bron idag, för det här kommer gå över, för du ser i boken att du ligger i en och jag har ju ändå varit kvinna sedan jag var 14.
Ja.
Och sen tror jag att män också kan ha en cykel och man faktiskt kan titta på den. Jag vet inte.
Nej, men det är också,
men vad var frågan? För nu börjar jag snacka om annat, va?
Nej, det var jag som frågade om att du liksom kan skratta att det liksom smärta och ångest.
Ja, det var det jag kom på just när jag fick den här superångesten bara för, som jag för några 2 månader sedan. Och bara, åh nej, är det så här min dotter anser att hon mår? Är det så här jag mådde förut när jag ofta hade? Det kanske var det. Det är en 10 för mig. Det är åt helvete för mycket. Och har man det ofta, det är ingenting man kan skratta åt. Det är fullständigt sjukt. Men däremot så vet jag ju, och det mår jag väldigt bra av att veta, att det är hormoner. Och jag har lärt mig lite grann när de här, och nu snackar inte jag hormoner, kvinnohormoner igen. Nu snackar jag vad heter det? Dopamin och serotonin, oxytocin, dopamin, allt det där som gör att man, de hormonerna som styr ditt välmående. Och jag vet att det är ett jävla röj i mitt huvud. Det sprutar och det stryps åt och spar på den du liksom. Och det är jättebra med min kör och när folk sjunger, för då frigör man ju hormoner och dopamin och allt det där och man mår bra. Och man lär sig. Men när det går åt helvete så nej, jag skrattar inte. Nej. Då gråter jag. Men sen kan jag ju skratta åt dig dagen efter lite grann. Men det tror jag att det är bra att man gör. För du måste ju ändå se glädjen efteråt. Men har man ångest för många gånger i veckan, då ska man skaffa hjälp. För att man ska inte behöva ha det. För att jag tycker till 80% ska man tycka att livet är bra att leva. Annars så tror jag att man ska få hjälp. Men jag tycker att man ska börja med ätandet, se över sin alkoholkonsumtion och motionera och sova. Hjälper inte det, fine, prova med något vad heter det? Citalopram. Kan funka skitbra. Börja lågt, sega uppåt, ta inga lugnanden, ta aldrig trekants, blanda inte droger. Läser man min bok, så jag är väldigt mot mediciner med tanke på att de har provat väldigt många mediciner på mig, de har provat väldigt många på mina vänner och väldigt många har gått jäkligt dåligt för, och jag vet att de gillar att prova. Det är lite som en, ja, det är lite, det handlar om pengar där också, tror jag.
Såklart.
Och jag tycker max en medicin, helst åt gången faktiskt. Och jag tror inte på de här kort lugnande, att åh, nu får jag ångest, Atarax eller vad det heter. Jag tror inte på det.
Men man släcker ju bränder bara.
Du släcker ju bara bränder. Du måste lära dig, då är det mycket bättre att göra in en clownnäsa och sätta på dig den, för ångesten kommer gå över. Sen däremot om man har lite så här fel på serotonin och sånt där, då kan man hjälpa. Men ta då en tablett utav det. Och se vad som händer. Och sen alla de här människorna som äter en tablett, så mår man bra. Och då börjar man sänka och sluta. Ja, då mår man bara ännu sämre. Så jag tror att mår man dåligt en längre period och det inte funkar med att sova och äta allt det där, och man väljer att gå in på psykofarmaka, gör det i flera år. Må bra. Tillåt dig att må bra. Känner du för att våga sluta, gå ner i 16 delar, det gjorde jag. Så man inte får alla de här jätterycken. Jag höll på i ett halvår nere på 16, du vet. Jag bara satt så här tung när jag slutade sista gången. För jag kan säga att när jag började, jag höll ju på med piller och olika grejer i 8 år. Av och på, av och på. Det är klart att jag mådde dåligt i 8 år. Och att ingen doktor liksom bara, då testar vi det där, då slutar du med det där. Och så var det ett glapp emellan och jag tror jag skulle dö varenda gång. Men sista gången jag lade ner, då var det verkligen 16 delar och sen så planade det ut med en naturlighet. Så att börjar man äta så man kan gå snabbare på, men lugnt av. Och sen, vad fan, mår man bara bra med piller, ett piller då. Ta precis. Ett piller. Man behöver inte skämmas.
Nej.
Det är super med de här pillerna.
Men vi har ju väldigt många kompisar som ska ha slutat och sen så det går inte. Och de har försökt sluta 5
sluta,
gånger.
Sluta, sluta.
Ja, exakt.
Verkligen. Utan att man hittar, och jag förstår, för jag har ju gått igenom hela den där grejen. Jag var deprimerad och säger att jag piller så mår jag bra. nej, jag vill må bra med mig själv. Du vet, och så man vägrar för man tror att det är någon så här falsk grej.
Precis.
Så att, nej. Och jag, de är väldigt många i min familj äter, så att det mår bra.
Det är okej det också.
Men ät inte flera piller.
Nej.
Och gå inte och släck bränder som du sa, utan liksom hitta, det kommer brinna varje dag lite grann och det får du göra.
Mm.
Och det ska, för man ska inte äta så hög dos utan någonting så du inte har ångest. För har du inte ångest, då gör du dumheter som jag gjorde i boken.
Mm.
Men då, då satte ju de mig på 40 milligram. Mm. Det är för mycket för en människa som väger 48 kilo.
Åh, gud.
Ja. Så jag var jättekonstig.
Vi har kommit till sista frågan.
Ja,
vad inspirerar dig?
Det gör faktiskt alla andra människor.
Ja.
Mm. Resa i länder. Om vi ska bli konstinspirerade till mina tavlor så är det ju garanterat miljöer, kulisser i andra länder, storstäder ut på landet, in i lador. Jag går ju och snokar med en kamera överallt och ser vackra saker.
Ja.
Men sen är det ju människan och dess yrke och vad den gör för att överleva. Alltså att, allt från att hänga tvätt eller stå i tvätteri eller baka.
Mm.
Allt vi gör liksom, tycker jag är häftigt. Clownnäsan,
bakom
det.
Ja, den älskar jag kan jag
säga. Jag älskar också den, den är ju både vacker och djup.
Ja,
precis.
Så det inspirerar mig. Ja, människor och miljöer. Men det är ju människan som gör miljön, va?
Mm.
Jag tror inte att jag blir så här superinspirerad av att sitta på en topp uppe i och se världen. Det är nog, där ligger nog inte inspirationen, där ligger nog mer vilan och lugnet, tror jag.
Ja.
Så det är mycket vackert att jag reser långt för att sitta på en bergstopp och titta ut. Men det är kanske inte där, jag har klart jag har målat några tavlor därifrån, men det är inte där skon klämmer liksom, på så där skönt som den kan klämma ibland.
Tack så jättemycket för att du vill gästa om.
Alltså, det var så härligt, du måste komma tillbaka någon mer gång.
Ja, men jag kan faktiskt komma, för jag har ju sagt att jag måste åka till Gamla stan lite oftare.
Exakt.
Det här får vi ha som en tradition.
Ja, verkligen. Tack så jättemycket.
Bra, tack, hej.
Den finaste vi har.
Ja, men verkligen, jag älskar ju det här med clownnäsan, för jag vet exakt vad hon menar.
Jag vet.
Alltså, ja. Fy fan.
Men jag tycker ju med så här, ja, men jag vet inte. Alltså jag vill liksom vara i hennes värld hela tiden.
Mm.
Jag är så glad att hon kom och gästade. Och det är ju faktiskt väldigt många av er som har önskat och skrivit det till oss innan att så här, kan inte Carolina af Ugglas komma?
Mm.
Och det var extra kul. Och jag vill verkligen tipsa er om Carolines bok som vi ju pratar om. Den heter Hjälp, vem är jag? Carolina af Ugglas och Ulf Karl Olof Nilsson. Det är alltså så här, ja, men anteckningar från hennes terapi. Mm. Den är så jäkla intressant.
Ja, det är så här kul att läsa för att man läser ju, det är liksom nedskrivet samtal. Jag tror att, och det är ganska lätt för oss, typ vår generation, att läsa eftersom vi är så vana vid att läsa chatter och så här. Mm. Det blir lite som att läsa i en chatt.
Ja, vissa kapitel är väldigt långa, så då pratar ju Caroline väldigt mycket, men man får liksom, där får man ännu mer av henne.
Ja.
Även om vi fick väldigt mycket intervjuer.
Ja, precis. Tack så jättemycket Caroline för att du vill gästa Ångestpodden. Innan vi slutar det här avsnittet så tycker jag ändå att det finns en sak som vi måste ta upp.
Mm.
Vi var ju på gala helgen.
Ja.
Det var jättekul. Man sitter ju alltid där och känner en vrede över att det inte finns en gala som samlar in pengar för psykisk hälsa.
Mm.
En gala där man pratar om suicid, om depressioner och liksom så här, ja, men vår tids största folksjukdom, det är ju psykisk ohälsa. Och så här, ja, under guldtuben så pratades det lite grann om ångest. Det pratades, alltså tack vare Therese Lindgren som ju inte var på plats för att hon kan inte stå på scen, så pratades det lite om psykisk ohälsa. Men i söndags så var det en gala som hette Mammagalan som gick på kanal 5 tror jag.
Mm.
Och årets mamma blev Ludmilla Rosengren.
Oh.
Som ju har gästat Ångestpodden för väldigt länge sedan. Men hon förlorade ju sin dotter när hon var 14 år i självmord.
Ja, alltså dottern var 14 år.
Mm.
Precis. Och det pratade ju Ludmilla om när hon gästade oss.
Ja, och jag tyckte det var så fint för det var liksom ett helt inslag då om liksom Ludmillas arbete, om att förlora någon i självmord, och han som delade ut pris hade förlorat sin pappa i självmord och det tog 28 år innan han vågade säga att det var självmord. Han hade gått runt i 28 år och sagt min pappa dog i en plötslig hjärtinfarkt.
Åh, gud.
Ja, och det är bara så här, jag bara så här, stor eloge till en gala som liksom väljer att prisa en person där man vet att samtalet kommer handla om psykisk ohälsa och suicid på liksom en väldigt bra sändningstid på tv.
Ja, men verkligen.
Ja, så, liksom, ja, så himla bra och helt rätt steg och riktning.
Ja, för vårt samhälle.
Ja, men verkligen.
Ja. Det var ett fint avslut den här veckan, Sofie.
Yes.
Som sagt, nästa vecka behöver vi er hjälp.
Mm.
Vi kommer liksom, vi kommer ställa en fråga för en hel kår och för alla unga i Sverige till politikerna. Mm. Och vi vill att ni ställer frågan tillsammans med oss.
Ja, nu måste vi hjälpas åt.
Vi hörs nästa vecka.
Yes, ha det bäst tills dess.
Hej då!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.